som kvinna så blir ju synad ut i summorna medan vad män blir, tyvärr. Jag upplevde, och det här var ju, det är något ingen pratar om, men jag vill lyfta upp det här i podden, och jag har aldrig pratat om det innan, men då jag fick väldigt många utmärkelser väldigt tidigt, så upptäckte jag att så fort jag fick en uppmärksamhet så fick jag också enorm backlash av negativitet av folk jag jobbat med. Så. Ja, men varför hon så märkvärdig? Men hon är inte duktig i någon annan. Men varför ska hon synas för? Men vi är ju samma sak här. Men den typen av kommentarer, väldigt mycket jante.
Jag skulle precis säga det.
Men det gjorde mig ledsen, för att även om jag kan vara väldigt framåt och direkt så är jag ju väldigt känslig också. Så att det gjorde mig väldigt ledsen då. När du ger tillbaka och när du har rätt intentioner för dina visioner och, eller din vision och drivs av rätt saker, så är du först och främst en touchable för de här mörka energierna vi pratade om innan, om negativitet och jantelag och gud vet vad. Och folk som liksom försöker förstöra eller utmana på olika sätt. Du hålls ju också kvar i gamet, för att du är ju skyddad av ljuset på ett sätt. Att du gör saker av rätt anledning. Och när du gör saker av rätt anledning, då lyckas du alltid.
Ja, men visst är det så att om din drivkraft är något som är viktigt för dig, så kommer du att lyckas. Men hur hittar man egentligen den? Det här pratar jag med Ishtar Twilight om i veckans avsnitt. Om hur viktigt det är att ta sig tiden att reflektera och landa i vad man verkligen står för. Att på riktigt landa i sina värderingar och leva efter dem. För visst är det så att vi ibland kör på i ett så högt tempo att det kan vara lätt att vi tappar bort oss själva. Att vi inte lyfter blicken och ser ett högre syfte. Men det här är också ett avsnitt om att inte acceptera sina förutsättningar. Att jobba jäkligt hårt och get shit done. Ishtar har fått massor med utmärkelser för att hon gjort just det. Men vilka nackdelar kommer med att få strålkastarljuset på sig? Och hur hanterar man det? Ja, som ni hör är det här ett väldigt intressant avsnitt som precis som vanligt sponsras av Excitech. Så tack Excitech för att ni gör att vi får ta del av den här gästen som så många av er lyssnare efterfrågat. Vill du som lyssnar också stötta podden får ni väldigt gärna ge den det betyg ni tycker att den förtjänar om du lyssnar via podcasterappen i en iPhone. Glöm inte heller att prenumerera och att hjälpa mig sprida avsnitten i sociala medier. Men nu, kära vänner, är det dags. Så precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer en timme med Ishtar Twilight. Och varmt välkommen till Ishtar Twilight.
Tack så mycket, Fanny. Så glad att vara här nu efter 2 års tid.
2 års tid, det är jättekul att ha dig här. Och jag ska inleda med min lilla story här som jag har dragit för dig.
Uh-huh.
För du var ju en av de första poddgästerna som jag ringde.
Mm.
För över 2 år sedan.
Just det.
Då ringde jag dig och var så nervös och jag höll på att göra i brallan. Hej, jag heter Fanny, jag har en liten podd här och jag skulle vilja att du var med. Jag var jättenervös, jag tänkte du måste tänka att jag var någon liten, jag vet inte.
Nej, det tyckte jag inte. Jag hade ju träffat dig på det här eventet, Business Hacks.
Ja, precis.
Och jag fick en jättefin relation med dig och jättebra kemi, därav att jag är här idag, i ärlighetens namn. Men på den här tiden så, nej men jag jobbade nog för mycket.
Du väldigt gjorde mycket inte för poddar mycket. Då heller?
Nej, och då valde jag att inte göra poddar för att jag behövde fokusera. Och jag tror att om man inte känner mig och är i den här världen så kan man se mig lite överallt. Men jag är väldigt fokuserad och allt har en röd tråd. Allt från liksom, ja, alla initiativ jag håller på med. Så att för mig var det väldigt viktigt att inte ge mig in i någonting bara för att det var trendigt och folk förväntar sig det. Och sen tycker jag lite snabbt att många i den här poddvärlden att de kanske inte driver poddar av rätt anledning. Och jag vill inte bli utnyttjad på någon annans plattform helt enkelt.
Det är bara för att man ska få lyssnare eller följare eller vad det nu kan
vara. Ja, men precis. Utan jag är här för att jag vill ha en autentisk dialog med dig. Och det kan jag inte ha med vem som helst. Så att jag går heller till din podd. Jag vet inte hur många lyssnare du har. Det är relevant för mig än att gå till en av de största poddarna. Där jag inte upplever att jag får ut mitt budskap. Eller att vi har en autentisk dialog helt enkelt.
Ja. Mm. Nej, för du är ju väldigt autentisk och liksom tydlig i det budskapet du har. Alltså jag har ju suttit såklart och läst på om dig. Vad duktig du är som lutar åt sidan när du... Man skulle kunna tro att du var poddare.
Ja, men, nej. Jag pratar bara väldigt mycket hela tiden.
Ja, så du är van.
Jag är väldigt van.
Ja. Men jag har ju suttit och läst på massor om dig såklart inför den här intervjun. Och jag kommer några ord som liksom beskriver dig. Det är ju inkludering, eller hur? Entreprenörskap, jämställdhet, innovation och att exekvera.
Mm,
de orden skulle jag vilja sammanfatta dig med. Känns det som att det stämmer på något sätt?
Nej, men det stämmer. Det är väldigt, starka element hos mig.
Mm.
På gott och ont, såklart.
Men hur kommer det sig att det blev liksom den vägen du gick? För du har ju ett långt CV, ett CV som är ganska blandat. Alltså du har ju både startat massa liksom hubs eller vad ska man kalla det för, innovation, för entreprenörskap. Framförallt för kvinnor, eller hur? Futurista driver du fortfarande.
Ja, just det.
Men du har också varit på Tieto som är ett storbolag. Och nu är du entreprenör. Igen. Så du har ju ett tydligt CV, men ändå relativt spretigt. Eller förstår du vad jag menar?
Men jag tror att om man inte har koll på vem jag är så tror jag att man kan tycka det. Jag har ju alltid varit driven av att ge tillbaka och skapa en impact ut i en funktion i samhället som individ. Och innan jag valde att studera så jobbade jag på Röda Korset, jobbade med flyktingar väldigt många år, jobbade på ECPAT ideellt också, mot människohandel och barn- och sexturism.
Ja,
verkligen. Så det har varit mina hjärtefrågor sedan jag var ett barn själv.
Mm.
Men sen upptäckte jag också att när man jobbar i en organisation, framförallt en ideell, så kommer byråkratin i vägen många gånger.
Mm.
Och är man som mig väldigt liksom driven och framåt, lösningsorienterad och otålig, då blir det inte så bra många gånger. Och jag blev för frustrerad av att se på när vi kunde lösa problem som vi inte löste på grund av byråkrati.
Mm.
Och det gjorde mig förbannad många gånger också. Så att till slut kände jag, nu skiter det här. Jag gör det här i egen regi. Jag tänker inte stå till svars för det här. Och jag tänker inte älta och diskutera i ett halvår eller ett års tid innan vi testar oss fram.
Nej.
Utan vi kör och därefter så ser vi hur det blir. Mm. Och ja, det har hjälpt mig en stor del på vägen. Men jag insåg också att mina två bara händer kan inte göra så mycket. Utan med en utbildning så kan jag göra mer.
Mm.
Men sen insåg jag också att akademisk utbildning är lära. Men entreprenörskap is the shit.
Mm, ja, precis.
Och det var faktiskt när jag fick min första affärsidé 2009. Där när jag skrev mitt exjobb. Jag utbildade till sociolog, inte socionom. Folk blandade upp det där. Jag ville forska, hade lite andra ambitioner. Så när jag skrev mitt forskningsarbete så fick jag min första affärsidé. Och det blev grunden till Studentkompetens som var mitt första bolag, där vars affärsidé var då att matcha ut studenter och doktorander till slut till storbolag.
Mm.
Jag gjorde det några år och det som var intressant var att jag kom in i entreprenörssvängen utan att någonsin haft en dröm eller en tanke om att bli entreprenör. Jag var inte intresserad av teknik överhuvudtaget. Det var väldigt främmande för mig.
Mm.
Och där kom jag på att jag hade levt en illusion och att jag dessutom hade köpt den. För jag växte upp med tron att enda gången du kan bli något är om du går en utbildning, en akademisk sådan. Men sen insåg jag såhär, ja, akademi all ära, men med entreprenörskap så kan du lösa verkliga problem och samhällsproblem. Och dessutom behöver du inte ha någon erfarenhet eller utbildning till det.
Nej.
Alla kan bli entreprenörer. Och dessutom med teknik, när du väl har identifierat ett problem som entreprenör och då har en hypotes, du löser problem med och validerar, då kan du med hjälp av teknik skala och skapa en impact runt om i världen.
Mm.
Och slutligen slippa all byråkrati.
Precis.
Så det blev ju mindblown för mig och jag blev lika kär i entreprenörskap som jag blev förbannad över. Att jag också insåg, herregud, jag är ju typ den enda kvinnan på de här entreprenörseventsen. Mm. Och investerarträffarna. Och Max på sin höjd var en kvinna från industrin som var mycket äldre men har patent. Men det var jag och 500 andra män. Liksom. Mm. Och jag har ju alltid varit lite så här knasig så tror jag. Men jag bryr mig inte så mycket om föreställningar och ideal utan jag kör mitt race. Och det grundar sig väldigt mycket i vart jag kommer ifrån. Jag fick ta hand om mig själv som barn väldigt tidigt. Och har liksom fått lära mig väldigt tidigt att det jag vill ha i livet får jag kämpa och jobba för själv. Mm. Vare sig det handlar om mat på bordet eller ett jobb. Och ja, så när tiden var kommit som entreprenör då var det inte skrämmande för mig att gå in i ett hav med 500 kostymnissar eller entreprenörer. Utan jag gick in och gjorde min grej. Men självklart så upptäckte jag och förstod också problematiken, vad det faktiskt innebär. Det ser ut så.
Och då blev det Futuristas till slut. Men du hade Women Accelerate hade du först, va?
Ja, nej, men det började med att jag först drev igång studentkompetens. Ja. Och sen coachade jag massor med entreprenörer och så vidare. Sen drev jag igång då i och med att jag kom in i entreprenörsvängen och ville jämna ut själva fördelningen mellan kvinnor och män. Så då drog jag igång, som också blev inom efter ett års tid, bara Europas största entreprenörskurs. Så jag tränade upp 2000 entreprenörer om året i 7 års tid. Men det här gjorde parallellt efter att jag då också drog igång mitt första bolag 2010. 2013 där fick jag uppdraget för näringsdepartementet att bygga upp innovationskontoret på Stockholms universitet. Och det fick jag göra tillsammans med en fantastisk forskare och en kvinna, senior Kristina Benz, som har varit en enorm förebild för mig. Och det gjorde vi. Vi drev ju då innovationskontoret 5 års tid. Vars uppdrag var då att kommersialisera forskning för ett nyttiggörande för resten av samhället. Mm. Och det var allt från att jobba gentemot forskare men också studenter och doktorander. Mm. Och det gjorde jag 5 års tid. Under de här 5 åren så drog jag igång massor med initiativ. Women in business, acceleratorprogram för kvinnor, kvinnliga forskare, kvinnliga entreprenörer, kvinnliga inom näringsliv. Olika initiativ helt enkelt. Och olika utbildningar och olika bootcamps. Och sen blev jag headhuntad till IT-bolaget Tetum.
Ja, precis.
2016. Precis. Ja. Och det var där jag då valde att hoppa på det uppdraget som innovationschef. Med uppdrag att bygga upp inkubatorn, A-inkubatorn där och jobba med innovation, storbolagsinnovation helt enkelt. Och ja. Så det blev en vändning.
Men du fick ju, alltså det här att driva upp en inkubator, det är ju ändå på något sätt lite intraprenörskap, eller hur? Lite entreprenörskap
precis,
en stor...
Precis, så är det ju. Och hela, och som svar på din fråga från början här i podden är ju att allt jag har gjort har ju varit att ge tillbaka genom att bygga olika initiativ, att stötta olika målgrupper, att utveckla innovativa produkter som också är ett nyttiggörande för resten av samhället. Mm. Varför jag också tackade ja till Teto som bolag. Jag hade ju en enorm fördom innan gentemot storbolag och tänkte såhär, men gud, Darth Vader och den de gör är kapitalisera på. och visst är det så i mångt och mycket, men jag såg då Teto som ett bolag, som ett schysst bolag. De jobbar mycket med målgrupper som jag själv approcherade, men de jobbade också inom offentlig sektor med sina IT-lösningar. Och där känner jag så här, gud, här har jag ett uppdrag som jag faktiskt kan skapa en stor skillnad inom. Och ja, jag såg att det fanns en röd tråd i allt jag gjort innan, så det var ett naturligt steg för mig. Och då valde jag att liksom dra igång Futuristas på sidan om som ett initiativ bara. Men ja, det blir ju aldrig så som man har tänkt sig. Här gick det bättre, så att jag var ju tvungen att satsa lite på det också. Fick väldigt bra respons och feedback på att jag gjorde. Och ja, så då har jag valt att göra det. Fortsätta driva det parallellt med annat. Hjälper fortfarande startups, scale-ups och storbolag med transformation, ledarskap och kultur. Och investera lite och göra lite olika framtidsprojekt med olika aktörer helt enkelt. Och det är kul.
Men varför just innovation? Vad är det som fascinerar dig med det?
Det har inte fascinerat mig alls i början i ärlighetens namn. Men det intressanta med innovation är ju det som är kopplat till min vision. Mm. Och det är ju vad jag vill göra. Jag vill transformera och göra världen bättre. Med de förmågor jag kan. Och min främsta förmåga är ju att jag kan få saker att hända.
Get shit done, har jag läst någon artikel.
Ja, exakt.
Att du säger.
Ja, men exakt. Get shit done.
Jag ska exekvera istället för get shit done.
Ja, men exakt. Men verkligen. Ja. Jag tycker inte om att prata så mycket. Utan jag vill gå upp på scenen eller gå in i ett rum eller vad nu är, kavla upp ärmarna och get shit done. Och jag tror att det är en väldigt viktig aspekt folk behöver ha med sig, för att jag tror att många ältar och diskuterar lite för mycket innan de får saker att hända. Och i en värld som vi lever i nu så behöver vi testa oss fram. Experimentera, vara lyhörda, samarbetsvilliga. Till den graden att vi är gentemot våra konkurrenter också. Att vi samarbetar med allt och alla för att ta oss fram helt enkelt. Och det här med att sitta och bygga strategier i ett halvår för att sen testa efter ett års tid. Och sen är det för sent, är inte riktigt vad...
Vad du står för.
Nej, exakt.
Är det en del av din framgång också? Eller?
På gott och ont. Jag menar, när man springer för fort så tappar man mycket på vägen. Mm. Och det har jag gjort också, herregud. Min styrka har varit att jag är väldigt duktig på att springa snabbt. Jag har en tydlig vision, jag har förmågan att kommunicera den, förmågan att engagera andra och få med mig folk på vägen. Men sen beror det på vilken omgivning och vilken miljö man befinner sig i. Mm. Om man springer för fort där man är i en mer statisk miljö, då kan det ju bli lite trubbel på vägen. Så att det handlar väl väldigt mycket om att hitta en balansgång mellan att springa för fort och stanna upp. Mm. Och det har varit en utmaning, självklart.
Mm. Och vi ska prata mer om det lite längre fram här. Mm. Jag har ju en liten idé om vad vi ska ta oss någonstans under det här samtalet.
För det har inte jag så...
Det har inte du. Vad bra. Men för jag vill backa tillbaka till ditt här drivet Get Shit Done och sådär. För det kommer ju från din uppväxt, eller hur? Mm. Och jag tänker att vi måste beröra den lite grann. Och prata om var du kommer ifrån. Och hur... Alltså du har ju en bakgrund från ett ganska utsatt område. Mm. Eller hur? Du blev bortlämnad som 8 månader gammal, va? Mm. Till mormor och morfar. Mm. Var det i Minsk? Eller var det någonstans?
Jag är född i Minsk. Vitryssland, precis. Mm. Så jag är född i Minsk. Mina föräldrar hade en väldigt stormig relation. Och de fick inte det ihop. Och då var det ett naturligt val för dem att göra så. Mm. Så att jag bodde hos mina morföräldrar fram tills att jag var 4 år gammal. Mm. Och sen kom jag till Sverige.
Sen kom du till Sverige och så flyttade du mellan mamma och pappa, eller hur?
Jag valde att bo hos min mamma fram tills att jag var 12. Mina föräldrar skilde sig nästan direkt. Jag kom till Sverige. Men sen, hon och jag hade inte en jättebra relation. Så jag valde att flytta till pappa. Och därefter gick det inte heller så bra. Och då valde jag att lämna mitt familjehem.
Mm. Som 12-åring, eller hur?
Ja, som 12-åring. Mellan 12 till 14 bodde jag lite vart som.
Ja, då flyttade du runt mellan kompisar.
Ja, precis. Jag flyttade runt väldigt mycket. Och... ja, det får mig att tänka väldigt mycket på nu efterhand som vuxen. Varför andra vuxna inte ingrep. Mm. Föräldrar, lärare och så vidare. Men det är väldigt så, väldigt svenskt. På gott och ont. Man lägger sig inte i och man håller sig på sin egna kant. Mm. Det får mig att tänka väldigt mycket på barn och ungdomar som har det tufft idag. Mm. Som inte, dessutom under pandemin, som inte har stöd utifrån. Ja. Och vuxna med civilkurage. Mm. Men sen när jag var 14 så skaffade jag ett svart jobb och en svart lägenhet. Och sen har jag varit on my own, kan man säga.
Har jag läst fel att du jobbade på en pizzeria?
Nej då, du jobbade på en pizzeria. Målet hette det. I Eskilstuna. Jag växte upp där. Där jobbade jag väldigt många år. Och sen började jag jobba på Citygrillen.
Ja, just det. Det var det och sen Citygrillen.
Ja, precis. Där jobbade jag tills jag blev 18. Så jag jobbade på en pizzeria fram tills jag blev 18. Och 3 dagar efter examen så flyttade jag upp till Södertälje. För att jag hade inte råd att bo i Stockholm. Mm. Fortsatte jobba på också en restaurang. Och därefter på en ICA-butik samtidigt som jag studerade. Så jag jobbade heltid och pluggade heltid på universitetet. För man hade ju inte råd att bara vara student. Det gick inte, kan jag säga. Men det här kommer jag ihåg att jag beundrade och avundrade mina vänner som kunde bara gå på CSN-bidrag och bara så här, vara lediga hela dagen.
Ja, och bo hemma.
Ja. Eller bara ha en lägenhet och bara betala för det lilla de behövde för att de fick hjälp och stöd hemifrån. Mm. Men å andra sidan så, jag menar, jag har inte kuggat en enda tenta under alla de här åren. Och det var inte för att jag var duktig än någon annan, utan det var för att jag var extremt disciplinerad. Mm. Jag hade x antal timmar om dagen på mig att leverera och plugga in det jag behövde lära mig. För att sen behövde jag åka till jobbet och kom hem ibland på natten. Liksom. Mm. Och då var det inte många timmar till så jag var tvungen att åka till skolan igen. Så att, det hjälpte mig att hålla mig fokuserad och disciplinerad.
Mm. Var kommer det ifrån? Är det från din uppväxt? Är det från din, alltså att just det här att bara köra på, exekuera, get shit done?
Nej, men det kommer ifrån att jag förstod rätt tidigt att, och det var ju också så att jag hade två gäng, kan man säga. Och det var ju de jag gick i skolan med som var inom citattecken här, för nu ser man inte när jag visar det här.
Inom situation, men, jag brukar också lägga in sådana.
De normala kidsen. Ja. De som hade mat på bordet och närvarande föräldrar och sådär. Och sen hade jag det andra gänget med trasiga vänner som hade det lika tufft och var i kriminalitet och droger och sådär. Och det var ju min riktiga familj, tyckte jag. För de hade jag en gemenskap med och de förstod vem jag var och hur jag mådde och sådär. Och jag upplevde nog att jag levde ett dubbelliv. Att man gick till skolan och försökte dra på en mask och vara glad och såhär, fungera med alla andra. Och sen kunde man bara ta av sig den där masken och hänga med sina vänner som dessvärre var i misär. Mm. Men jag vet också att det kom en tid när jag kände, och det var när jag var 16, när jag kände att nej, nu går det inte längre. Nu kommer jag behöva välja mellan dem och mig.
Mm.
För att, ja, annars kommer jag dras in i det här med kriminalitet. Och fram tills dess hade jag då inte haft med kriminalitet att göra. Och droger och sådär. Och kände, fan, mer kan jag ju. Och det här vill inte jag ha att göra med. Och då började jag ifrågasätta allt i mitt liv. Att när man nu, det kommer vara väldigt, väldigt tufft att ha, liksom, ha fokus och hålla mig på banan. Och håller mig inte på banan så hamnar jag upp i ett dike. Och det är bara... Det är bara så. Och få acceptera läget. Mm. Det hör mig på banan, men det har också varit väldigt destruktivt. För att när man är i survival mode och ständigt försöker överleva, då stänger man ju ner. Och jag stängde ner i väldigt många år. Det är inte tillät mig känna. Och sen bubblade det upp när jag kom in i 20-årsåldern. Och det var ju svårt att hantera när man börjar ha lite mer vuxnare relationer och ska fungera på arbetsplatser och sådär. Och sen kommer det ju enorma backlashes från trauman. Men alltså det har ju lärt mig något mycket. Jag hade ju aldrig varit vem jag är idag utan de här erfarenheterna. Och framförallt hade jag nog inte lyckats med, som du nu nämner i början här, med de här fantastiska utmärkelserna och allt vad det är. Det är bara för att jag har... Och även än idag, jag rör mig fortfarande mellan betongen och salongen. Och på så vis kan jag se folk för vem de är. Och jag förstår dem och jag kan möta dem på alla sätt.
Den kontrasten kan ju vara väldigt nyttig och bra att ha, tänker jag.
Ja, verkligen. Du kan bygga kraftfulla team. För när du ser folks styrkor så ser du också hur du ska bygga fantastiska team. Eller olika konstellationer eller partnerskap och samarbeta ihop. Och det kan du inte göra när du har rört dig i en homogen målgrupp.
Nej.
Och du kan framförallt inte attrahera och engagera människor som inte riktigt känner att men den där personen don't walk the talk eller har inte skin in the game, förstår inte vad hon pratar om, för hon har aldrig upplevt det här, hon har aldrig varit där, hon har aldrig varit ute i orterna, hon har aldrig varit ute i misären, hon har aldrig haft de här utmaningarna, hon har aldrig behövt kämpa. Och när man har gjort det så får man en annan typ av kredibilitet.
Varför tror du att folk är ovilliga liksom att utmana de perspektiven? För jag själv är ju privilegierad. Liksom. Men jag har ju valt att utforska perspektiv, alltså att lära mig. Men det är ju inte så många som är villiga att göra det. Vad tror du det beror på?
Nej, men... Ja, alltså, när jag var yngre så tyckte jag att man var extremt privilegierad och bortskämd och otacksam. Liten skit.
Ja.
Nej, men det tyckte jag. Det tycker jag fortfarande ibland. Ja. Det kan jag ju säga helt ärligt. Men vad det handlar om är ju, oavsett om det handlar om den här frågan eller annat, så brukar jag försöka dela in folk i två kategorier. Huruvida medvetna och omedvetna de är.
Mm.
Och vilka vibrationer de jobbar på. Och ju lägre vibration man jobbar på, energivibration, ju mörkare och mer sluten är man som person. Och ju mer problem har man med sig själv. Och då har man inte förmågan att stötta och hjälpa andra. Och ju högre man kommer upp på vibrationsskalan, ju mer öppen är man, ju mer liksom varm och kärleksfull är man. Och då drivs man av andra drivkrafter. Och jag skulle nog säga det som också varit en av mina främsta framgångsfaktorer är ju att jag aldrig varit driven av att tjäna pengar eller materialistiska liksom drivkrafter. Jag tycker det är skitkul att kunna köpa en snygg väska eller kunna resa eller vad som. Men det betyder ingenting. Jag kan bo i en skokartong så som jag kan bo i en fantastisk lägenhet idag. Jag kan gå barfota som att jag kan gå i snygga Louboutin. Alltså, det betyder ingenting. Det är 5% av mitt liv och min vardag. Mode, inredning, skönhet, konst.
Det är inte det som är drivkraften, det är en bonus på något sätt.
Det är en bonus. Och jag tror att många förvränger det, framförallt i den eran vi lever i nu. Och många drivs av revansch och hämndbegär. Det tror jag inte heller är hållbart. Jag läser jättemycket artiklar om fantastiska entreprenörer som drivs av hämndbegär, revansch. Jag tror inte det är hållbart. Du måste drivas av något som är större än dig själv. För när det väl brinner i knutarna, och det ska du veta att det gör det nästan varje dag som entreprenör, och när du ligger i fosterställning och gråter i ett sömn, så undrar vad du sysslar med. Ja. För det kommer också hända. Ja. Då behöver du ha en extremt stark vision och passion för det du gör, så att det får dig att orka resa dig upp dagen efter. För inget annat kommer få dig att göra det.
Vad är det som har fått dig att krypa ihop i fosterställning?
Åh, herregud, var ska jag börja ifrån?
Kommer du ihåg något exempel så här som du?
Nej, men gud, jag vet ju... Ett av mina roligaste var ju... Eller roligaste med ett av dem. Ja, men det var nog lite roligt också. För det var ju lärorikt. Och när jag fick lite distans så skrattade jag åt mig själv. Och det var ju när jag drev mitt första bolag, Studentkompetens. Skulle ringa då och sälja in det här konceptet. Och som entreprenör så har du ju, det här är ju din baby. Du har lagt till din själ i det här. Och när du är ute och säljer och får ett nej, det är som att folk säger nej till dig.
Ja, precis. Det är ju man tar det personligt. Ja.
Det är så personligt. Ja. Och jag som alltid har varit jättebra säljare annars. Jag jobbade på Medmarkt och var toppsäljare och fick alltid massor med så här provisionspriser och gud vet vad. Och vann alla säljtävlingar till att inte naila ett enda sale. Alltså det var ju så knäckande så att jag, det fanns inte. Och sen till slut blev vi besatta av att sälja. Så jag bara ringde, köttade till slut utan att ens vara där och närvarande. Och så var det en dag när jag ringde. Då tyckte jag att han var jävla gubbe.
Ja,
men han räddade mig kan jag säga. Som sen blev min skyddsängel. Ja. Men då ringde en dag till ett energibolag och så försökte sälja in mitt koncept. Och så sa så här, du, har du någon koll på vilka vi är? Jag bara, ja, så drog jag någon så här kort pitch. Han bara, ja, men vad håller vi på med egentligen? Jag bara, ja, och så försökte svara på det. Och sen ja, vände ju den där dialogen rätt snabbt till att han skällde ut mig. Att jag inte hade någon jävla aning om vilka de var. Och att jag ringde och störde honom på kvällen. Klockan var 7. Att jag inte hade någon skam i kroppen. Ja, men han gav mig en rejäl utskällning. Och så klickade han mig i örat såklart. Och det kommer jag ihåg var droppen för mig. Och då bara bröt jag ihop och bara kände så här, jag kommer inte fixa det här. Alltså det är för tufft. Det är för tufft. På den här tiden som entreprenör, det fanns ingen lathund, det fanns inga communities. Du fick bara gissa dig fram. Idag är det ju hyfsat enkelt att bli entreprenör. Det finns ju hjälp och tips och stöd, ekonomiskt stöd, rådgivning, rump och stubb överallt. På min tid fanns det knappt. Och där var jag själv och hade då riskat allt och visste också att om jag misslyckas med det här, då är jag ute på gatan igen. Och det var en enorm rädsla som verkligen drev mig till fel beslut. Bland annat då att ringa och kötta utan att ens vara lyhörd och lyssna in. Och då låg jag där i en fosterställning och tyckte synd om mig själv och grät och tyckte att det var för jävligt alltihop. Och sen dagen efter så slog det mig bara att, men herregud, gud, vilken bra insikt. Nej, men nu gör vi så här att nu sätter vi upp ett system på hur du ska sälja ish där. Och då satte jag upp ett system på alla bolag jag skulle ringa. Och då gjorde jag en typ av säljstuga. Varje måndag till onsdag 9:45, då satt jag redo med listorna och började ringa till 16:30. Jag bara ringde, hade gjort min förstudie, hade inövat manus. Nej, men hade verkligen strukturerat upp det. Och ja, det genererade en hel del faktiskt. Så att han räddade mig.
Han räddade dig och lärde dig något, även om du tyckte han var ett svin just då.
Ja, det kan jag säga. Så att, och det tror jag att många kvinnor också i näringslivet upplever, att det finns så många sådana män. Men om man ibland, om man har förmågan, om man har turen, beroende på hur man blir behandlad såklart, så kanske man kan dra nytta av det.
Du brukar ge dig själv en dag och deppa, eller hur?
Ja.
Och sen går du vidare?
Ja, oavsett situation. Vare sig det är privat eller det är jobbmässigt. Men det gjorde jag också främst under mina yngre år. Nu kan jag låta saker få smälta, för antingen lät jag mig deppa ihop en hel dag och dagen efter så var det nya tag. Eller så kunde jag älta en sak som jag inte kunde lösa riktigt. Och inget av dem är ju bra, för antingen stänger man ner eller så liksom går man under av uppgivenhet och älteri. Och nu tillåter jag mig att känna, men också att kunna balansera mellan vad jag kan kontrollera och vad jag inte kan kontrollera. Och det är en utmaning, för att jag har alltid haft enorma kontrollbehov och det har jag släppt väldigt mycket på. Men ja, det har ju räddat mig när jag har varit i survival mode. Men när man vill växa och klättra, då måste man gå ut från survival mode, överlevnadsfasen, och bara ge sig hän. Och det är ju, ja, det är ju fantastisk känsla och en väldigt vidrig känsla.
När man kommer till insikter om sig själv då, tänker du, eller?
Ja, verkligen. Men du, det är en helt annan risk du utsätter dig för på alla sätt och vis och på alla plan. Men självklart, du kan inte lära känna dig själv när du har målat in ett hörn. Där du ska befinna dig på hela tiden och där ingen kan komma åt dig. Då kan du inte växa och framförallt kan du inte se vem du är, vilka brister du har.
Nej. Mm. Om man bara befinner sig i survival mode, menar du?
Precis. Och liksom sig, då, precis, för, då varje, för varenda gång. Tänk Super Mario.
Ja, nu kör vi bra.
Att, jag tänker att de flesta har ju ändå spelat Super Mario i vår tid. Sen tänker jag att dagens generation av gaming är något helt annat. Men Super Mario...
Då spelar Spider-Man som du gör, så jag.
Nej, men jag mutar bara alla ungarna. Jag måste vara barnvakt med. Så, gud, jag förstår inte hur kvinnor orkar bolla karriär och familj och sig själva. Nej. Jag kan säga att jag var rätt så dränerad efter den där helgen. Men vart var vi?
Vi pratade om Super Mario. Du skulle göra en bra liknelse där.
Just det. Nej, men inför varje bana så måste du träffa bossen.
Ja, just det.
Och ja, det är antingen du eller bossen. Och bossen är ju ditt ego. Och det är ju lite så att, som jag pratade om innan, medvetandeskalorna. Att det finns människor som är medvetna och omedvetna. Likaså så handlar det väldigt mycket om att vi människor drivs av två saker. Och det är ju ego eller kärlek. Antingen drivs vi av rädsla, okunskap, fördomar, hat. Och det är ego. Så som kärlek är det motsatta. Och ditt ego driver ju dig enormt mycket på såna extremt intelligenta och subtila sätt att man knappt är medveten. Och de behöver man ju fejsa hela tiden för att kunna ta nästa steg. Och det är ju att jobba med sitt ego och sina mörka demoner är ju en del av resan. Så att då måste man ju fejsa bossen där, som är ens egna ego. Och rädsla, helt enkelt.
Och jag fortsätter att slussa oss igenom den här intervjun lite grann. För vi ska komma tillbaka till att fejsa sitt ego och liksom ta sig tid att reflektera. Men det är ju en annan del som jag också vill prata med dig om innan vi liksom kommer dit. För att det ska bli en fin liten story här genom hela intervjun. För du började ju få massa utmärkelser. 2015 blev du årets innovationsängel, eller hur? Och sen har du ju blivit årets IT-kvinna. Jag kommer inte exakt ihåg. Var det 2016?
Jag har ingen aning.
2017 någonstans blev det årets supertalang och sen 2018 framtidens kvinnliga ledare. Vi har ju pratat lite om det innan, att du blir väldigt uppmärksammad. Men det gör ju också att du mer, liksom, det är mer öppet för att kritisera dig. Självklart, det måste ju vara en del av baksidan med det.
Precis, en del av baksidan. För min del personligen så har jag inte haft problem med det. Jag tror att jag hade problem när det var folk som var nära mig. Men jag tror att... Jag som lärde mig att liksom härda ut som barn redan från dagis och skolan, där jag blev påmind varje dag om att jag ska tona ner mig, jag ska inte ha så starka åsikter och jag får inte bete mig eller resonera på ett visst sätt, för så ska man inte resonera. Och jag har faktiskt sedan barnsben inte brytt mig så mycket om det här, utan jag har valt att göra min grej, jag har valt att vara mig själv helt enkelt. Och ja, du blir bestraffad för det hela tiden. Och blir påminn om att du inte passar in.
Vilket sätt då?
Nej, men alltså, jag menar, sättet jag klädde mig på. Jag har alltid varit en pojkflicka. Saker jag ville leka med. Det var inte liksom flickiga saker till hur jag valde att leva mitt liv. Hur jag resonerade, hur jag tänkte och hur jag har varit. Hur jag lever mitt liv än idag. Folk har väl alltid åsikt om det, men det rörde mig inte så mycket. Jag tror att mer så här att, jag kommer ihåg att då var det ju så här någon flashback-tråd om att var det, ja, men så här, någon hade ställt frågan, men vad är det med den här hypad entreprenören där och varför är hon så hypad? Och då var det någon som, ja, hon har ju påstått att hon har blivit bortlämnad som 8 månaders bebis och det där bara hittar på, hon ljuger. Och då hade folk skrivit, ja, hon är en narcissist, det kan bara en narcissist hitta på. Ja, nej, men hon är bara snygg, eller hon har bara lyckats för att hon är snygg, och du vet. Tråden spann på om att jag bara lyckats för att jag är snygg, och det brydde inte jag mig om. Det var ju såhär, ja, whatever. Men det var väldigt personligt när man gick in på varför jag blev bortlämnad och att det var hittat på, när det är offentliga handlingar. Man kan ju se när kom hit och min familj, så att det är inget att hitta på. Men det gjorde mig upprörd. Och sen vet jag att jag tog upp det här med andra etablerade vänner som är i media, entreprenörer, företagsledare. Och alla hade en väldigt avslappnad relation till det. Jag bara, men haha, ish där. Ja, men nu vet du att du är en kändis. Mm. Det gjorde mig förbannad för att jag har aldrig velat vara med i tv. Jag tackar nej till alla sådana saker. Mm. Även om jag är offentlig så vill jag inte, jag vill inte vara känd. Jag vill vara erkänd för mitt arbete. Men jag vill inte vara en kändis. Och kände att jag direkt gick in i det. För de var det ju lite mer så här lättsamt. Det är ju ingenting att bry sig om det. Folk kommer alltid tycka saker om dig. Mm. Men det blev så personligt när man liksom gick in på sådana saker för mig då. Nu kan jag ju bara skratta åt det och ändå tänka att men gud, vad är det för människor som sitter hemma i sin lilla vrå? Och återigen, det är de som är på en låg vibration. Det är de som kommer från en plats av ego och rädsla. Mm. Och ja, men i slutet av dagen handlar det inte om mig. Det handlar om att de inte tycker om sig själva. Mm. Och när man är på en bra plats och när man tar sig tid att reflektera och äta rätt och sova rätt och så vidare, då har man en bättre vardagsform. Och då håller man sig mer på banan. Så när sådana saker sker så tar man det till sig på samma sätt. Men det har varit svårt, självklart. Och sen är det en annan aspekt. Som kvinna så blir det ju synad ut i summorna. Medan vad män blir, tyvärr. Och jag upplevde, och det här var ju, det är något ingen pratar om, men jag vill lyfta upp det här i podden. Och jag har aldrig pratat om det innan. Men då jag fick väldigt många utmärkelser väldigt tidigt. Mm. Så upptäckte jag att så fort jag fick en uppmärksamhet så fick jag också enorm liksom, ja, backlash av negativitet av folk jag jobbat med och så.
Vad kunde det vara för typ av backlash?
Nej, men, som ett exempel. Ja, men varför hon så märkvärdig? Nej, men hon är inte duktig i någon annan. Nej, men varför ska hon synas för? Nej, men vi är ju samma sak här. Nej, men den typen av kommentarer. Väldigt mycket jante.
Oh, jantelag. Ja, jantelag. Jag skulle precis säga det.
Ja, men det gjorde mig ledsen för att även om jag kan vara väldigt liksom framåt och direkt så är jag ju väldigt känslig också. Så att det gjorde mig väldigt ledsen då. Men sen blev det ju väldigt mycket av det och då lärde jag mig hantera det också tack vare många av mina etablerade vänner som är både företagsledare och entreprenörer som jag berättade om. De har ju hanterat det där i många år också. Många är seniorer och mycket äldre. Men sen blev jag ju fascinerad av liksom fenomenet, vad det är som händer. Och samtidigt hade jag privilegiet att kunna få dela ut priser till andra personer. Och de kvinnorna jag då hade delat ut priser till hörde jag av mig till för att stämma av. Mm. Lite så här, men hur har det varit? Hur känns det nu? Kan jag göra något mer för dig? Och sådär. Och sen avslutar jag alltid mina möten med att ställa den frågan. Hur har det varit nu då? Så här, oss emellan liksom. Och nu har jag ju delat ut så mycket så att det är ingen som kommer kunna peka på att nu är det den här personen, den här personen. Så var inte oroliga där hemma
nu. Precis.
Nej, men att du vet, att det var ju sån enorm backlash. Till den utsträckning att många kvinnor fick lämna sina arbetsplatser. Mm. För att de kunde inte vara kvar. Mm. Och sen började jag gå på olika events. Bland annat hade ju då, nu heter de inte Veckans Affärer längre. Utan Jämställt Näringsliv på Dagens Industri.
Ja.
De hade ju ett årligt event sen säkert 20 år tillbaka. Mm. Näringslivets mäktigaste kvinnor. Mm. Och då började jag ställa samma fråga till kvinnorna på de här eventsen. Och de sa ju samma sak. Mm. Jo, men Ishna, vet du vad? Så fort jag fick den här utmärkelsen så gick det åt helvete.
Mm.
Och det som händer är ju att du får en informell makt som gör att du blir extremt farlig och hotfull för andra. För du sitter på en informell makt som gör att man inte riktigt kan nå dig på samma sätt. Och sen är det andra aspekter i själva maktutövandet som jag skulle kunna prata om i 5 timmar till. Mm. Men det får vi ta av ett annat tillfälle.
Ja.
Ja, nej, men jag vill lyfta det för att jag tror att, och jag har sett det under många år, att det är många kvinnor som inte kan hantera den här typen av maktkamp. Ja. Så fort man får en utmärkelse eller hamnar i medierna och får exponering för sitt arbete.
Hur har du hanterat det då? Alltså, vad har varit din nyckel till att liksom orka fortsätta?
Nej, men gud, det här har ju pågått i väldigt många år. Och jag menar, ju äldre jag har blivit, ju bättre har jag lärt mig hantera det. Jag har ju reagerat också affekt många gånger. Och många gånger har jag bara stängt ner. Och ibland har jag bara liksom varit likgiltig inför det. Det har varierat väldigt mycket, måste jag säga.
Mm.
Men jag har nog aldrig haft ett och samma synsätt på hur jag ska hantera det. Och jag tror att när man är så passionerad som jag är för det jag gör och brinner för det och har liksom känslan utanpå kroppen, då är det svårt att bara inte reagera. Men nej, jag vet inte. Jag menar, idag är jag på en annan plats i livet och är mer centrerad och jordad. Och jag tycker faktiskt synd om de människorna. För slutet av dagen så handlar det om dem. Och jag vet att om jag träffar en person som aldrig har träffat mig eller fått höra om mig eller läst om mig och väljer att ogilla mig oavsett, så handlar det om att jag triggar igång ett ohelat trauma hos dem. En plats hos dem som inte de lyckats eller haft förmåga eller en tid att kunna läka. Och jag blir bara ett substitut för dem. Och ibland hoppas jag att de personerna kan ta det som ett tillfälle för att kunna förstå. Oj, det är här det gör ont. Oj, det här det triggades till. Mm. Och ta det som ett tillfälle. Men ibland så blir det inte så. Men det är deras resa. Och det handlar väldigt mycket om för min del. Både när det är folk som är lite närmare en. Arbetsformat. Mm. Eller annat avseende. Eller folk som är mer distanserade från en. Att det handlar väldigt mycket för min del om detachment. Att det är din resa. Du måste komma till insikt om de här sakerna. Jag ska inte läxa upp dig. Jag ska inte lära dig. Om du har valt att missförstå mig, då får du göra det. Om du har valt att ogilla mig, så får du göra det. Men förhoppningsvis kommer din resa väldigt snart. Och då kommer du ju liksom, ja, se på saker annorlunda. För när du förändras så förändras din världsbild. Och när du förändras så förändras ju alla dina relationer. Mm. Vare sig det är till mig eller gentemot andra.
Mm. Och men människor generellt blir ju provocerade av starka kvinnor. Alltså jag ser ju det överallt.
Ja.
Både av dem jag har här och jag har vänner som liksom blir... Det är något så här som att jantelagen inte tillåter starka kvinnor framför allt.
Nej men gud.
Eller vad är en stark kvinna?
Ja,
eller?
Nu glömmer en annan aspekt. Ja. Nu vet jag ju... Alexander Bard har ju varit i hetluften nu hela 2020 och troligtvis kommande åren. Men han gjorde ju en väldigt rolig sak nu när vi var på ett event nyligen innan pandemin här. Då var det han och jag som skulle prata på en konferens. Mm. Och han var ena dagen och jag var den andra dagen som skulle då köra. Och då sa han så här, just när han skulle gå av scenen, så sa han så här: det finns inget som är så provocerande som en ung, snygg, framgångsrik invandrarkvinna. Tack för mig, hej, så gick han av scenen.
Och då syftade han på dig, eller?
Ja, precis. Och för min del var jag så här, men va? Vad pratar han om nu? Och sen funderade jag lite på det. Och sen funderade jag lite mer på det. Och väldigt mycket mer på det. Och aspekten av att vara kvinna med etnisk bakgrund gör det nog ännu tuffare för många. Det får man inte glömma. För vad det handlar om också är att, och det är samma dialog som när folk pratar om nyanlända eller så, att nej men nu tar de våra jobb. Och då är det ju så här, men herregud, om en person som inte har nätverk, utbildning eller vad det nu skulle vara, samma förutsättningar som du, och kommer nu och tar ett jobb, då kanske du är riktigt jävla dålig.
Ja, precis.
Eller så är det bara så att du kanske bara får acceptera att den här personen har en talang och är duktig och driven. Lite så. Och jag tror att vi pratar väldigt mycket om kvinnor generellt, men så finns det mycket subgrupper av kvinnor. Mm. Kvinnor som har islam som religion och som har slöja. Hur blir de behandlade på arbetsplatsen? Färgade kvinnor, hur blir de behandlade? Det finns en hierarki av kvinnor.
Ja, såklart.
Och vita kvinnor är ju längst upp på hierarkin. Vita kristna kvinnor är ju högst upp på hierarkin. Och det får vi inte glömma.
Nej. Och det är det man måste få förståelse för. Alltså vidga sina perspektiv.
Verkligen. Men det är någonting du förstår och det är någonting du adresserar. Och det vill jag hedra dig för. För det är...
Jag försöker i alla fall. Mm. Jag kom ju till insikt om det när jag skrev min bok. Att liksom det var bara vita privilegierade kvinnor med den i princip. Och det var ju en skrämmande insikt för mig. Och då tror jag att jag pratade med dig ju. Och så tipsade du mig om Susan bland annat.
Hon är fantastisk.
Ja, fantastisk. Mm. Men liksom att man måste ju komma till den insikten. Men sen göra någonting av det, tänker jag.
Mm. Ja, men verkligen. Men det är ju det handlar om.
Ja, för jag kommer ju aldrig liksom kunna uppleva samma sak som en utländsk kvinna. Nej. Men däremot kan jag försöka förstå. Mm. Och lyfta det perspektivet.
Exakt. Och det är också ett ansvar man har när man är privilegierad. Mm. Och man kan vara privilegierad på olika sätt. Jag menar, för min del, jag ser mig själv som privilegierad idag. Att jag har kunnat ta mig ur rännstenen mer eller mindre. Och jag försöker genom att utbilda och träna och öppna upp dörrar för andra. Och det är mitt sätt att ge tillbaka. Mm. Det här är min spirituella sida. Alltså jag tror inte att du kan komma någon vart, i alla fall långsiktigt, om du inte ger tillbaka och hjälper andra. Du kan växa väldigt snabbt och fort kan det gå. Men du faller lika snabbt om du bara bryr dig om dig själv. Vi lever i en tid där autenticitet är den nya svarta. Mm. Och om du inte bryr dig in och inte om andra människor, så kommer de inte bry sig om dig. Ännu mindre om din vision eller ditt bolag eller dina siffror. Vare sig du är en ledare, chef, det är två olika saker. Om du sitter på ett projekt eller vad det nu är.
Mm. Och det här går mig ju tillbaka då till det som du sa lite för en stund sedan. Mm. Att du nu befinner dig i en ny plats i ditt liv. Och det hänger ihop med någonting som jag vill prata om. Så nu slussar jag oss lite vidare här i samtalet. Det här om att reflektera och gå tillbaka. För du har gått igenom en period nu där du har gjort det, eller hur?
Precis. Nej, men jag åkte ner till Spanien, södra Spanien, Andalusien. Åkte först ner till Malaga för lite business och drev igång en accelerator där.
Mm. För startups, va, eller hur?
Ja, för startups. Mm. Men global entreprenörer. Men sen har vi Malaga som ett strategiskt fäste. För att då kan entreprenörer från Afrika komma, från Asien och från Europa på väldigt få timmar.
Smart.
Ja, verkligen. Mm. Ja, och samtidigt så har jag ju aldrig jobbat så här lite som nu. Annars har jag jobbat enligt andra dagar hela tiden. Men jag brinner ju för det jag gör. Så det kan vara till och med på helgerna och på kvällarna. Där jag bara så här, nu har jag ett projekt för barn, ungdomar, programmering. Och nu har jag ett bootcamp den här dagen. Och de här två kommande dagarna för kvinnor. Och sen ska jag ut i på något storbolag och föreläsa. Och sen ska jag in i ett projekt där vi ska bygga nya produkter. Ja, så det är väldigt högt och lågt hela tiden. Men nu, tack vare pandemin, så har jag tagit mig tiden att vara ledig lite längre.
Mm.
Och ju mer man vet, ju mer inser man att man inte vet. Så är det ju. Och ju mer man gräver, ju mer hittar man.
Mm.
Och det är mycket saker som jag givetvis har jobbat med mig själv. Med min uppväxt och mina trauman och sådär. Men ju äldre du blir, ju mer insikter får du. Mm. Och du blir ju klokare också, tack och lov. Och då ser man på saker på ett annat sätt. Och det fick jag. Och det har gett mig enorma insikter och har varit fantastiskt för mig. Det var ju väldigt smärtsamt. För det är ju väldigt enkelt att sitta hemma några dagar och jobba med sig själv. Men att göra det som jag gjorde i 3 månader, det var väldigt intensivt.
Gjorde du då? Du satt bara och tänkte igenom det liksom.
Exakt. Jag satt där och bara tittade ut mot himlen. Jag började med olika metoder, olika verktyg. Mycket spirituellt, mycket med healing och reiki. Som också är en erkänd metod idag. Så att inte alla lyssnare där hemma tror att jag är helt galen. Eller det är för sig också. Men, men också mycket... jobba mycket med spegling. Så spegelbild var verkligen sann mot sig själv. Och en insikt som jag fick var att jag alltid ansett mig vara väldigt värderingsdriven. Och att jag lever mina värderingar. Men sen insåg jag också att, som jag tror att många, troligtvis alla, lever i, men utan att kanske vara medvetna om. Och det är ett självbedrägeri.
Mm.
Och jag insåg att mitt självbedrägeri var ju att jag levde mina värderingar när det var på mina villkor. I form av att jag som springer väldigt fort hela tiden, när jag väl liksom lyfter blicken så inser jag att, oj just det, nu har jag glömt det här och det här.
Mm.
Och ibland springer jag så pass fort att jag behöver avboka privata saker som en middag eller en tillställning. Och jag som är så extremt besatt av det jag gör och bara vill liksom göra mina grejer och extremt nördig och insyltat det jag gör. Att jag tänker så, det var bara en middag, det var bara en brunch, det är väl inte en big deal. Mm. Men det blir en big deal när du får en person att känna sig mindre värd. När du försummar en person och när du tar den för givet. Eller får den att känna så i alla fall. Så det är den typen. Det har aldrig varit intentionellt liksom hemska saker som jag har gjort. Men insett att på grund av att jag springer för fort, så har det resulterat i de här sakerna.
Mm.
Och vad innebär det egentligen? Nej, men det innebär ju att jag inte lever mina värderingar. För att då lever jag bara mina värderingar när det passar mig.
Mm.
Alltså så lever jag i självbedrägeri. Och det gjorde mig jätteupprörd såklart. Och ledsen. Så den typen av insikter i vardagen. Och försöka ständigt hitta ett sätt att hålla mig inte bara fokuserad. För det har jag varit väldigt duktig med. Mm. Men att inte påverkas av bruset.
Vad är det, typ sociala medier?
För mig, sociala medier. Jag hänger väldigt mycket på sociala medier. Framförallt LinkedIn och Instagram. Mest Instagram då. Facebook orkar jag inte med alls. Men jag går inte in. Jag kollar inte homefliken. Nästan aldrig. För det vet jag bara påverkar mig. Det är bara shopping. Shopping och Kardashian-familjen hela tiden. Och det klarar inte jag av. Det om något är ju manipulering.
Ja.
Men också att jag försöker inte gå in och följa folk hela tiden och kolla vad folk gör, för att det dödar bara tid och också en typ av brusreducering.
Mm.
Så. Men sen vet du ju också att många har blivit upprörda och kommenterat sig. Ja, men du likar ju aldrig och du följer inte mig och du är inte så engagerad. Och i början tyckte jag väl att folk var tuntiga och kanske brydde sig lite för mycket om hur de fick en like eller inte. Mm. Men sen insåg jag ju också att det är ju den nya tidens sätt att umgås och engagera sig i andra. Att faktiskt visa det, uppskattning digitalt. Ja, så små saker och väldigt mycket saker man redan känner till, men också en stor skillnad på att förstå saker rationellt, mm, men att också känna dem emotionellt.
Mm.
Och det är en rejäl koppling. Och när du känner någonting emotionellt och när du ändrar ditt perspektiv, då ändrar du också kemin i kroppen.
Mm. Och jag tänker att det där är... Det är något som jag försöker att predika liksom ganska ofta, just det här att reflektera över sig själv,
mm,
i förhållande till andra, vad man själv känner. För det är, många, mm, fastnar ju i det här ekorrhjulet.
Ja, gud ja.
Och det gör ju ibland att man kan bli ganska egocentrerad,
ja, gud, tänker jag. Ja, gud ja. Jag har haft jättemycket sådana problem, egocentrerade problem, där jag har inte sett mig själv som en egocentrisk person.
Nej.
För jag bryr mig rätt mycket om andra hela tiden. Och det har också varit en nackdel när man är för emotionell som person. Mm. Men jag har varit väldigt självupptagen av vad jag vill göra.
Mm.
Men det kom ju också från min barndom. Jag fick ju ta hand om mig själv. Jag visste inte om jag hade mat på bordet imorgon, mm, eller ikväll. Mm. Och det var liksom allt jag gjorde. Varenda beslut, varenda handling,
mm,
gick tillbaka till mig. Jag var alltid ytterst ansvarig för mig själv. Mm. Och det har gjort att jag än idag så hamnar jag lätt i det mönstret att allt jag gör utgår bara från mig själv. Jag kan inte ringa några föräldrar ifall jag förlorar allting. Jag, mm, kan inte ringa någon och be om pengar. Liksom, utan jag har bara mig själv att skylla, tyvärr. Men samtidigt så är det ju fantastiskt. För att när du väl släpper kontrollen och på något sätt, jag vet inte rätt ord, men surrender. När, mm, du bara, ja, ställer dig på dina knän och bara låt det hända. Mm. Alltså det är ju, det är så extremt kraftfullt.
Mm.
För då kommer allt till dig. Allt som du förtjänar kommer till dig. Och som jag sa innan, att när du ger tillbaka och när du har rätt intentioner,
mm,
för dina visioner och, eller din vision och drivs av rätt saker, så är du först och främst untouchable för de här mörka energierna vi pratade om innan, mm, och negativitet och jantelag och gud vet vad.
Mm.
Och folk som liksom försöker förstöra eller utmana på olika sätt. Men du hålls ju också kvar i gamet för att du är ju skyddad, mm, av ljuset på ett sätt. Att du gör saker av rätt anledning. Och när du gör saker av rätt anledning, då lyckas du alltid.
Mm.
Och det kommer alltid visa sig. Jag har gjort det här i 10 års tid.
Mm.
Jag är fortfarande kvar i gamet. Och, mm, det är av en anledning.
Mm. Men vad tror du, för att nu kommer det en fråga här från min sponsor, mm, Excitech, mm, eftersom det här är så viktigt att man, mm, liksom tar sig tiden att reflektera.
Mm.
Hur kan man göra det liksom i sin vardag? Hittar man den tiden? Mm. För att man, de flesta åker ju liksom inte till Malaga eller du åkte, nej, runt i södra Spanien.
Ja,
men
ja,
men i sitt, ja, vanliga liv liksom.
Nej, nej men gud. Nej, men det jag alltid har gjort, min ledarroll och som privatperson, mm, och ännu mer nu såklart, men att det är att jag ständigt ber om feedback från mina medarbetare, från mina partners, från mina vänner.
Mm.
Och det är ju jätteläskigt där man verkligen går in i sårbarhet utan, mm, dess like.
Mm.
Där du öppnar upp för, ja, det är väldigt tufft. Och det beror på vilka det är du frågar också.
Mm.
Men det är där du växer. Så det är, och framförallt så får du din EQ, din emotionella intelligens att växa. För när, mm, du får feedback från det som verkligen sker omkring dig på riktigt hela tiden, då har du förmågan att ställa om,
mm,
och approchera det.
Mm.
Du blir en bättre ledare, du blir en bättre entreprenör, blir en bättre medmänniska, en bättre syskon, partner, barn. Mm. Förälder. Så det är någonting jag brukar rekommendera folk att göra. Och det är väldigt hands-on, det är väldigt enkelt och det kostar ingenting. Förutom ditt ego. För ditt ego kommer ju säkerligen att komma emellan och försöka be dig inte ställa den frågan.
Ja, för att vissa har ju väldigt svårt att ta kritik.
Ja, men det är ett egoproblem.
Ja.
Mm.
Man inte klarar av det riktigt.
Nej, men man måste också vara sann med sig själv. Jag, mm, menar, om man vill utvecklas,
mm,
då måste man förstå att en transformation gör ont. Du, mm, får växtverk i hjärtat, i benen eller i själen.
Mm.
Men du kan inte växa utan smärta.
Nej, och det här med emotionell intelligens som du säger, det är ju sjukt viktigt. Mm. Och också något som jag tror kommer gynna jämställdheten väldigt mycket.
Verkligen.
Ändå
verkligen.
Så, jag gjorde en undersökning på Instagram, för jag släppte ju ett avsnitt om emotionell intelligens för 2 veckor sedan eller någonting sånt, när vi spelar in det här. Och då var det väldigt många som sa så här, det är jätteviktigt för mig att min ledare har emotionell intelligens och jag tror att det kommer gynna jämställdheten. Men väldigt många svarade att de inte har en ledare som har använt sin emotionella intelligens.
Så är det.
Vad tror du att det beror på?
Jag tror att om vi tittar på dagens traditionella ledarskap eller chefskap, för det är skillnad på att vara chef och ledare. En chefs primära uppgift enligt mig är att få verksamheten att växa. Medan en ledares primära uppgift är att få människor att växa. Och det i sin tur får ju organisationen eller teamet att växa.
Ja.
Fram till nyligen har ju den rollen och förväntningarna varit något helt annat. Att du ska vara strategisk, du ska ha hög IQ, alltså förmågan att lösa problem och rationalisera. Medan med framtidens ledare, alltså nutidens, som efterfrågas av millennials, generation Z, Y. De efterfrågar ju ledare med, framförallt ledare, inte chefer. Ledare som är syftesdrivna, som har hög emotionell intelligens, som är väldigt hands-on, nära sina medarbetare, som skapar kreativa utrymmen. Och det är det man vill tillhöra. Och får man inte den typen av ledare utan en chef, då väljer man att lämna till förmånen av en konkurrent, till att bli egen eller hoppa på en startup. Och många gånger till och med att bara gå runt hemma och vara arbetslös. Och det är det intressanta med omställningskraven som ställs på dagens ledare. Att har du inte future skills, framtida färdigheter som hög emotionell intelligens, eller att du inte har agilitet, att du inte är syftesdriven, att du inte har förmågan att samverka med olikheter, allt från robotar, maskiner till galna entreprenörer som mig, professorer, industriexperter, men att du inte är agil helt enkelt, emotionellt och intellektuellt, då tillhör du inte framtiden helt enkelt. Det är så man ser på det idag.
Och jag tänker att det här talar bra för kvinnor, för att studier visar ju att kvinnor generellt är bättre på det här mellanmänskliga.
Ja, och kvinnor är generellt bättre på att leda. De brukar prestera bättre oavsett vilka rapporter man tittar på. Allt från World Economic Forum till McKinsey och så vidare. Så att jag tror att det är en fantastisk tid för kvinnor nu. Det tror jag verkligen. Men jag tror också att vi behöver inkludera män mer. Jag har alltid kritiserat det här att kvinnor gör det här till en kvinnofråga. Vi behöver få med män, vi behöver inkludera dem. Och jag vet att många män har kommit till mig och sagt så här, du Ishtar, jag vill hjälpa till, men jag vågar inte. För att jag känner inte mig inkluderad.
Jag är ju rädd att bli kritiserad.
Exakt. Och det har ju många blivit. Och det förstår man ju också. Jag menar, jag förstår ju absolut varför. Men oavsett fråga, vare sig det handlar om BLM, Black Lives Matter, eller om det handlar om feminism eller något annat, så är inkludering alltid nyckeln.
Och vi måste börja avrunda nu.
Bra, för då kan jag få äta min semla här.
Ja, precis. Jag ställer en semla framför Ishtar, de vill inte äta det.
Ja, så himla dålig stil. Vem gör en sån sak?
Känner du att vi har missat något nu som du vill lyfta?
Gud, allt. Men,
spela in det till långsnitt.
Ja, precis. Men ni får höra av er till mig ifall ni har vidare frågor. Och tack för att jag fick komma.
Det är jättekul att du var här. Tusen tack.
Tack själv.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en superfin vecka. Och sen så hörs vi på onsdag igen.